och välkommen till den här podden. Och idag sitter jag här med Malin Sundström som är professor på Högskolan Väst. Vi ska prata utveckling, akademi och entreprenörskap. Jag heter Anna Petersson och äger PS Partner och PS Express Rekrytering. Och jag kontaktade dig, Malin, för att jag såg ett inlägg på LinkedIn. Och där fastnade jag för din beskrivning. Jag är en akademisk entreprenör med doktorsexamen i företagsekonomi, docent och verksam vid Högskolan Väst och institutionen för ekonomi och IT. Och jag kan ju känna igen mig mycket i entreprenörskap och handel och sådana saker, men kopplat till högskolan gjorde mig väldigt nyfiken. Så då frågade jag om du ville vara med och du sa, vad är det här? Och det kan jag väl vara. Och nu sitter vi här.
Och jag tycker det är jättekul att vara här, Anna.
Ja, tack. Och vi båda är ganska spända på vad det här kommer att bli.
Ja.
Men det är många frågor som sagt staplades hos mig, både hur den här hierarkin ser ut inom högskolan och hur man kan vara en entreprenör inom det. För mig går det inte riktigt ihop, så därför är jag jättenyfiken. Men kan inte du börja berätta om din resa? Hur det började och vilka steg du har tagit?
Absolut. Om man tittar på högskola och universitetsvärlden så är det väldigt tydliga steg som man måste ta om man nu vill göra någon typ av karriär. Och de stegen är väldigt svårt att hoppa över, så att säga. Man måste liksom följa den trappan. Och jag är en sån där liten bråkig människa som har lite svårt för att foga mig och lite så jag tycker det är lite jobbigt att göra sånt som man måste. Så min resa har tagit ganska lång tid. Jag vet att när jag började, jag tog en civilekonomexamen i slutet på 90-talet. Och så frågade några av mina lärare på högskolan i Borås, skulle du kunna tänka dig att stanna kvar här och undervisa? Då blev jag superglad. Åh, undervisning, det vill jag. Men på den tiden så förväntades man också fortsätta att läsa till en doktorsexamen. Så att då blev det lite sådär halvsurt, för då fick jag inte bara undervisa, utan jag fick ju också utbilda mig och gå en forskarutbildning. Den tyckte inte jag var så rolig. Jag ville undervisa, jag ville göra riktiga saker. Men allt eftersom så blev faktiskt forskningen mer och mer intressant för mig. För jag upptäckte att du kan göra saker på ett lite annorlunda sätt.
Det är okej.
Ja, och framför allt så tycker jag ju att det är roligt att göra saker på riktigt, att göra avtryck. Så att jag började tidigt med att vara ute i praktiken. Istället för att skriva om hur man skyltar i en ICA-butik så var jag där och jag hjälpte till att skylta. Så att det är liksom hela tiden att det jag gör vill jag också att det ska komma till användning. Så det är väl en del i det här att vara då akademisk entreprenör.
Men hur är det, återigen, det kommer massa förutfattade meningar från mitt håll nu, så du får bara skjuta ner dem. Men jag tänker, hur är det, blir man ensam i den världen om man tänker så? Eller hur emottas man? För man är ju lite olik då, tänker jag.
Man kan nog bli, kanske inte ensam, men lite ifrågasatt, tror jag. Där traditionella akademiker undrar vad man gör. Vad är det du gör där ute? Varför blir inte alltid resultatet en forskningsartikel i en internationell tidskrift? Alltså den typen av ifrågasättanden tycker jag att man får, men samtidigt också lite avundsjuka. Därför att kollegor säger ju alltid, nej men det är bara att fråga Malin för hon har så mycket kontakter. Gå till Malin, hon har ett stort nätverk. Så att det är lite både och. Och
Hur
sen,
förhåller du dig till det?
ja, jag har ju gjort det så länge så jag känner igen det där. Avundsjukan har jag inte så ont av. Ifrågasättandet börjar att försvinna. Jag tror att jag var lite tidig med det här sättet att arbeta och att jag ser att många fler idag gör så här. Så man blir inte ifrågasatt på det sättet. Och sen är jag ju professor nu. Och då försvinner mycket. ifrågasättande.
Kan inte du dra bara stegen, för det frågade jag här inne. Vad är nu en docent och professor och så, bara så att jag lär mig.
Förr i tiden när jag var ute så där i näringslivet så brukade jag ofta säga att jag är doktorand, för det såg jag på mottagaren att de tyckte, wow, hon är doktorand. För i våran värld är doktoranden längst ner i näringskedjan, ja, brukar jag säga. Ja. En doktorand ska ju bli doktor.
Mm.
Så att doktorand, då går man en forskarutbildning och förhoppningsvis så tar den slut någon gång. Man är klar med sin utbildning och man disputerar, då blir man doktor.
Mm.
Och stannar man i akademin som doktor så brukar man då få en tjänst som vi kallar för lektor. Så att alla som kallar sig lektorer är också doktorer, i alla fall för det mesta. Mm. Sen kan man då fortsätta att forska. Och om du gör det riktigt bra, det vill säga att du gör ett arbete som motsvarar en doktorsexamen till, då kan du ansöka om att bli docent. Så då kallar man sig docent, men man är fortfarande lektor i sin tjänst. Och den där docenten då, som egentligen är en dubbel doktor, kan sedan jobba på ännu mer. Ytterligare en doktorsexamen pratar vi om. Och då kan du få en professorstjänst. Så då kallar du dig professor och har en professorstjänst. Och sen väntar döden.
Så so that's it. Okej, okay. Så nu sitter du här och väntar.
Ja, eller inte.
Nej. Men vad har varit dina ämnen? Vad har du, ja, nu är du ju professor. Så vad är det som har varit din röda tråd i det?
Ja, alltså jag brukar säga att jag som företagsekonom då bekänner mig till marknadsföring. Mm. Marknadsföring är min specialisering. Och i marknadsföringsämnet så kan man ju titta på lite olika saker. Och jag har under väldigt många år intresserat mig för konsumenterna. Konsumenters köpbeteende, beslutsfattande, attityder, val av köpkanaler. Alltså den typen av frågor. Och det har ju också lett mig vidare in mer och mer mot detaljhandelsfältet. Och från början pratade vi om butiker. Mm. När detaljhandeln var som den var förr så var det ju butikshandel.
Mm.
Sen började e-handeln komma lite grann och det var den jag skrev min avhandling om. Och jag vet att 2007 när jag var klar, då hade jag skrivit om e-handel och bekvämlighet. Så sa jag till mina barn, jag ska aldrig mer studera e-handel. Och ungefär 2007 så började ju hända något med e-handeln. Den började växa.
Ja.
Så att jag fick bryta det löftet. Jag har gjort väldigt mycket studier om e-handel.
Ja.
Fortsättningsvis.
Det är man ju väldigt nyfiken på, för innan vi började samtalet så sa du att du, eller jag sa att du kan se in i framtiden. För det var faktiskt det du hade gjort, vill du berätta?
Ja, jag vet inte om jag kan se in i framtiden, men det som hände var att runt 2011 så fick jag ett uppdrag. Och det uppdraget innebar att starta ett tjänsteforskningsinstitut för detaljhandel. Och då ville inte jag bara starta en forskningsverksamhet, för jag förstod att om man var intresserad av detaljhandel och framtidens utmaningar så är det väldigt svårt att skriva bara om det, för det är ingen som kan se det. Och framförallt om du bara skriver forskningsartiklar som väldigt få läser, då händer det inte så mycket.
Nej.
Så jag ville ha ett labb, jag ville ha en miljö som skulle se ut som en butik. Men det skulle vara framtidens butik. Där e-handel möter fysisk handel i någon slags metavärld. Så det vi gjorde var att vi byggde upp ett labb som också visade, så här kommer nog handeln att kunna se ut framöver. Vi hade talande produkter. Så när konsumenten passerar på en hylla så ropar jeansen till dig. Hej, jag vet att du köpte en tröja förra veckan. Skulle inte jag passa bra till den tröjan? Alltså den typen av tester hade vi. Och när människor kom in i det här labbet, framförallt praktiker från handelsvärlden, så sa jag bara, välkommen hit, här får ni ta hur mycket ni vill när det gäller idéer. Och vi hade jättemycket besökare och det blev väldigt känt det här labbet, just för att det här kunde vi visa det som vi också skrev om. Så det är det jag menar, jag vet inte om jag kan se in i framtiden, för idag så finns ju många av de här piloterna vi hade. De finns idag. Vi har talande speglar i en del provrum. Vi har smarta skärmar och allt det här. Och det var det sånt som vi visade.
Vad gav det mer? För jag tänker att alla som kommer och är nyfikna här har ju 100 idéer själva, misstänker jag. Var det det som hände också i det här labbet? Att man fick mycket input och man tillsammans sittade. För det är sällan att man kan sitta själv och klura ut exakt hur det ska vara. Man behöver ju andra människor, lite det du egentligen säger. Jag måste ut och prova.
Mm. Jag tror egentligen att labbet för en hel del aktörer som var där var någon slags startpunkt. För våra piloter var väl kanske inte state of the art, alltså, utan det var ganska enkla piloter, men vi kunde visa på möjligheterna. Så att, och det var också därför jag sa, varsågod, här får ni stjäla allt som finns. För meningen var att ta lite av våra idéer, bygg någonting själv. Och jag vet att flera aktörer gjorde det, bland annat Hemtex. De var ju ofta hos oss. Och sen gjorde de en egen variant, en lösning på det här med hur man kunde e-handla i butik. Så det var det som jag ville. Avtryck, påverka, hjälpa, stötta, se till att det händer saker.
Att man vågar prova.
Ja.
Och är du fortfarande engagerad i det, eller finns det fortfarande det här labbet?
Ja, handelslabbet finns kvar på högskolan i Borås. Jag är osäker på inriktningen just nu. Men jag vet att den finns kvar. Själv tänker jag nu när jag är på Högskolan Väst att jag ska bygga en miljö där man kan se in i framtiden. Men kanske inte bara med detaljhandel, utan lite mer fokus på tjänsteutveckling generellt. Vi får se.
Spännande. Men hur ser du då utvecklingen härifrån och framåt inom handel? Vad är det för trender, eller vad tror du att vi kommer att mötas av framåt?
Ja, om man ska se lite in i spåkula, så är det väl så att jag tror inte att handeln kommer att ha samma naturliga samband med staden som vi historiskt har sett. Jag tror att vi kommer på sikt att få se en ännu högre andel av konsumenter som e-handlar. Och kanske inte från svenska aktörer, utan från de här riktigt stora globala handelsaktörerna. Jag pratar Amazon och Wish och allt, you name it. Och då kommer vi att få en annan typ av handel som vi ser. Vi kanske kommer att få mer lokala erbjudanden. Närproducerat, härproducerat, nischat och lokalt utbud. Och sen ifrån den stora massan så handlar vi kanske online. Det kommer också innebära att staden kommer att få färre butiker med skyltfönster. Därmed inte sagt att handeln försvinner, utan den kommer att bli på ett annat sätt. Vi kommer också få se väldigt många, tror jag, nya logistiklösningar. För att om vi fortsätter handla online ifrån stora aktörer, så behöver vi ju ändå logistik. Och vi behöver leveransplatser. Och här är en utmaning för staden, tänker jag, att se till att göra något spännande av leveransplatser. Och se till att de finns där människor vill att de ska finnas.
Jättespännande, och lite som du säger, eller det jag hör är att det går inte att isolera e-handel, detaljhandel eller någonting, utan det är hela samhällsutvecklingen. För det som du pratar om, det är ju det vi står inför. Jag som jobbar mycket med rekrytering och att attrahera och behålla, det är så mycket instant idag. Känner jag att det är bra eller inte nu? Jag väntar inte. Och det är ju det vi pratar om, och hur ska vi då göra det tillgängligt, och hur mycket tillgänglighet kan det bli egentligen? Och är det bra med all tillgänglighet? För det blir också en stress i det.
Absolut.
Det går in i alla beteenden på ett sätt.
Jag tror också att vi kommer att få se, om vi ser liksom, om vi nu skiljer på stad och glesbygd, så kommer vi nog att få se att glesbygden kanske till och med kan leva upp lite grann med hjälp av obemannade koncept.
Mm.
Och att vi liksom kan se till att det blir tillgänglighet vad gäller varor på alla platser. Så att det finns mycket som också är positivt med ny teknik och digitalisering.
Och det här är jätteintressant tycker jag, för hur får man fler att tänka möjligheterna inom det här? För det är ju ganska mycket att det utarmas och det här är jobbigt och det här går inte och så. För det är ju det du driver. Hur får man människor att...
Ja, men det är nog lite grann det som också som driver mig till att man måste visa. Därför att förändring innebär för en del människor rädslor. Förändring är någonting som vi inte känner till, som vi inte är bekanta med, som kan uppfattas som farligt eller åtminstone oroligt. Och om man då kan visa på möjliga framtidsinblickar, så försvinner en del rädslor och ersätts av nyfikenhet.
Mm.
Och när vi får tillräckligt många som är lite nyfikna, då får man också ofta till den där förändringen. I en ideal värld så får vi också någon slags demokratisk möjlighet att få vara med och påverka. Och säger man innovation i en grupp, jag står ibland med studenter, och så ser jag, nu idag så ska vi tänka innovativt, så ser jag ungefär hälften av studenterna bara titta ner. Bara, åh, suck. Åh, vad jobbigt, det här kan inte jag. Och hälften är jätteglada. Wow, vad spännande. Men jag vet att de allra flesta faktiskt kan arbeta med innovation.
Mm.
Det är bara det att vi måste liksom locka fram det.
Och kanske inte göra det så svårt. Det är inte så att du ska lägga en modell ett år framåt, utan lite det du var inne på. Men vi sätter upp det så testar vi, för det är ingen som vet.
Mm. Mm.
Våga prova egentligen.
Mm. Precis. Och våga göra fel också.
Mm. Mm.
Det finns inte rätt och fel. Nu sa jag just att man ska våga göra fel. Men...
Någonstans finns det bra och mindre bra.
Ja. Och jag menar, alltså det finns ju också väldigt bra miljöer för det här att våga. Vi måste skapa de miljöerna som ledare. Så måste vi se till att vi har en känsla ibland oss. Och även en känsla på platsen som gör att vi vågar satsa. Vi vet att en del kommer inte att funka. Men vi vågar. Och det händer.
Det föder något nytt.
Ja.
Det kanske inte blev det, men det blir något annat. Och hade vi inte gjort det hade vi inte kommit dit. Jättespännande. Du sa initialt det här med att du ville utbilda. Det var därför som du tyckte det lät lite spännande där i början på den här resan. Hur mycket av det hinner du göra?
Nej, nu kommer jag ju till mitt dåliga samvete då.
Ja, det var inte meningen.
Men jag kan väl känna att med åren så har ju forskningen tagit mer och mer tid. Idag undervisar jag inte så mycket. Jag brukar köra 2 kurser per år kanske. Och då blir jag som en hönsmamma när jag är där, för då älskar jag studenterna. Och jag springer runt och servar dem. För jag tycker det är så roligt att få ha studenter. Men det är kanske inte, det är 20% kanske av min tjänst.
Ja, men det är ändå lite.
Ja, ja. Sen har jag ju doktorander såklart då, som jag handleder.
För den här är också intressant, den frågan. Flera, eller ändå några, vågar ju ta hjälp av unga nyfikna människor. För det är väl en sak om jag personligen tittar på när jag var lite yngre och mötte de här människorna som kunde allt, visste allt och det var ingen idé. Tänkte jag, lovade jag mig själv att så ska jag aldrig bli. Man behöver utmanas med frågor som ser det, saker och ting från ett helt annat håll. Och det tänker jag att det är ju du i hela tiden. Vad tror du att vi kan göra mer av det? Unga studenter som kan vara med i styrelse på ganska stora bolag men komma med andra input och sådana saker. Vad har du för tankar runt det?
Mm. Alltså, jag tror, om jag ska titta historiskt bakåt i tiden, där jag har fått mest energi, mest idéer, så är det nog ifrån jag ska inte säga bara unga, för det finns faktiskt en del riktigt gamla också. Men det är i mötet med människor som har andra förutsättningar. Alltså gå utanför sin egen bubbla.
Ja.
Om jag bara skulle umgås med akademiker så skulle jag gå under. För jag skulle inte få någon näring.
Nej.
Och det är det, man måste få näring när det gäller tankar. Jag har ett bra exempel på det här just med unga. Och det är Tesco. Den brittiska livsmedelskedjan som är global. Tesco gjorde för många år sedan ett experiment. För de tyckte att vi är lite för dåliga på affärsutveckling. Vi hittar inte idéerna. Så att då tvingade man seniora chefer att hänga med en 15- eller 16-åring. Det här reverse mentoring. Mm-hmm. Minst en gång i månaden så skulle man liksom vara med någon ung person. Man behövde inte göra någonting speciellt, utan man skulle vara med dem. Och det hände så mycket under den här testperioden. Därför att även om du sitter mitt emot en 16-åring som bara sitter och tittar in i din telefon. Så till slut frågar du, vad gör du? Vad är det där för någonting? Hur kan det vara så roligt? Alltså, och då helt plötsligt öppnas ju nya världar. Vi måste öppna de här världarna. Och det här som du frågade om, unga människor i styrelser. Åh, I wish att det fanns någon som hade lite mod. Att plocka in den typen av personer.
Mm. Jag har faktiskt ett exempel, Home of West är ju en e-handelskedja. De har gjort en styrelse.
Det kunde jag tänka mig, för de är annorlunda.
Ja, precis. Annika, vd där, har många bra tankar. Och det finns något som vi faktiskt jobbar med på PS Partner som heter Matix. Det är en entreprenörsmaster på Handelshögskolan där de då sista året är med ett bolag 2 dagar i veckan. För att parallellt med det. Och det har vi jobbat med nu i 3 år. Det är helt fantastiskt. Det är grymt bra. Men jag tänker, vad krävs då av de personerna, seniora personerna, för att man ska ta det klivet, tror du?
Ja, jag tror att väldigt många har både hängslen och livrem på sig. Särskilt om vi nu pratar styrelse. Därför att det är ju en viss typ av ansvar som också följer med det.
Mm.
Och det är nog det som först och främst måste till. Nämligen att se på möjligheterna istället för att första du gör identifiera alla hinder.
Mm.
Det går att hitta lösningar på det här. Och det kanske är att en sån ung person kanske inte behöver vara formell styrelseledamot.
Nej.
Alltså vi kan hitta andra roller.
Så advisory board. Första,
ja. Titta inte på hindren, se på möjligheterna. Och se till att det händer. Sen tror jag också att många företag idag är för långt ifrån de unga människorna. Man samverkar inte med våra lärosäten. Man finns liksom inte på plats. Och hur ska man då kunna få ett naturligt möte där man upptäcker individer?
Mm.
Så man måste samverka mycket mer med våra lärosäten.
Mm.
Ta chansen. Bjud in ungarna till din verksamhet. Arrangera event. Och liksom att jobba medvetet med det här. Alltså en 12-åring idag kanske inte är den man söker. Men om 5 år är den 12-åringen väldigt intressant.
Och för att den 12-åringen ska välja rätt i gymnasiet. Så behöver man påminna det när man går i 6:an.
Precis.
Ja, men det är egentligen för sent i gymnasiet. Eller för sent är det aldrig. Det ska jag inte säga. Man kan alltid byta. Men jag tror man behöver börja tidigare och skapa nyfikenhet kring. För de vet inte vad som finns för möjligheter. Jag tror där är mycket kvar att göra också. Men
förlåt Anna. Men jag tänker på det här med att. Om man frågar unga idag så är det väldigt många som vill bli kända. De vill liksom bli någon typ av influencer eller whatever. Varför säger inte många unga idag att jag vill bli vd på ICA? Det är därför att vdn på ICA syns inte.
Yeah.
Därför måste våra vd:ar och viktiga positioner i näringslivet se till att också synas.
Mm.
Så, och inte gömma sig. Utan försöka på olika sätt att finnas med där i bruset så att någon säger jag skulle vilja bli vd på ICA.
Precis. Ja, men jag tror det, att man bara öppnar upp att det finns också. För det de matas med hela tiden i sociala medier, det är ju precis som du säger, det är Bianca Ingrosso och fler i den. Och det är klart att man vill vara som den, men det finns mycket annat också. Mm. Men jag tänker ledarskap, hur ser du på det nu i den här förändrade världen och beteende?
Mm. Jag får alltid lite ångest när någon frågar mig om ledarskap. Därför att jag känner väl att jag själv agerar och använder ledarskap på en ganska hobbynivå. Intuitivt skulle jag vilja säga. Så för mig är ledarskap att vara en lagledare. Mm. Att alltid jobba tillsammans. Och jag har egentligen aldrig formellt utövat ett ledarskap där jag har haft ansvar för medarbetare. Men däremot indirekt alltid. För i akademin har vi de här kollegorna. Där vi liksom gemensamt som profession vill ha en riktning. Och jag tycker att det är jätteviktigt att prata om visioner. Och gärna visa dem.
Tillbaka till det.
Inte bara det här liksom lite odefinierbara. Utan verkligen bryta ner visioner i tydliga mål. Och se till att man har med sig så många som möjligt. Att inte köra sitt eget race utan hela tiden stämma av. Vi ska ju hit. Visst var det så. Har vi ändrat oss? Ska vi ändra på målet? Man hela tiden liksom känner att de allra flesta vet vart vi ska. Vill dit. Då jobbar man som bäst, tror jag.
Och jag tror det som du pratar om ledarskapet där du har varit, det är ju nästan ännu svårare för om man är chef, citattecken, så är det ju också en formell, då har du rätt att bestämma. Ibland kan det vara lite lättare, men när man ska få med sig människor som man egentligen inte bestämmer över, då måste man ju gå på deras engagemang och vilja och passion. Mm. Och det är det svåraste. Mm. Så ja. Vad tror du, vad är det som gör att du lyckas där?
Ja. Alltså jag tror, om jag ska bli lite dysterkvist här så skulle jag nog vilja säga att i akademin som i sin struktur liknar vården väldigt mycket, alltså en väldigt tydlig hierarki där vi har olika professioner. Så är just professionsbegreppet väldigt, väldigt viktigt för de som är i professionen. Vi vet precis vad en administratör är riktigt bra på. Vi vet vad våra lektorer och professorer kan. Så vi respekterar liksom varandras kunskaper. Och just respekt är viktigt. Mm. Respekt och förtroende. Mm. Och akademin håller på att förändras. Så att vi mer och mer lämnar den här idén om professioner och istället är mer företagsstyrda, så jag vill säga. Nästan lite management-idéer. Där vi helt plötsligt börjar få andra typer av chefer. Så att professionerna får HR-strateger och andra typer av strateger som sitter nära rektor. Och då börjar professionsbegreppet att vittra sönder. Därför att det kommer en massa uppgifter ifrån de nya cheferna. Saker som vi förväntas göra som vi alltid har gjort. Men som vi kanske inte alltid har producerat i form av dokument. Utan vi har pratat om utbildningskvalitet. Vi har löst utmaningar genom att vi hjälper varandra. För det är så man gör i professionen. Nu börjar det komma regler och olika styrningsinstrument som skulle kunna vara jättefarligt för våra akademier. Mm. För det som händer till slut, det blir ju så att det jag är proffs på mitt ämne. Mm. Men jag ska göra så mycket andra saker som jag är urusel på. Jag ska känna till 48 programvaror. Jag ska rapportera in och jag ska skriva och jag ska göra. Så att till slut blir den tiden där jag är proffs väldigt liten. Mm. Och då innebär det att jag blir dålig på det. Och jag blir definitivt dålig på det som jag inte kan.
Och det tar väldigt mycket energi av att göra det där som du inte kan. Så att den här energin som man behöver för att verkligen göra det som man är riktigt duktig på finns inte längre. Det var väldigt klokt om man nu jämför med vården. För det är samma sak.
Men titta på, vad gör sjuksköterskorna idag? Alltså de sitter väl mest och administrerar. Och man blir lite rädd för den här utvecklingen. Och nu, jag försöker verkligen, jag lägger inga värderingar i detta. Alltså, utan min värdering är möjligen den att människor ska väl göra det som man är bäst på. Tänker jag. För att då får vi ju förhoppningsvis ett relevant och effektivt erbjudande. Alla människor i en organisation gör det som man är bäst på. Det borde ju innebära en god kvalitet.
Och med det tror jag nästan att vi tackar så mycket. Det är otroligt spännande och vi har varit inne och touchat på väldigt mycket mer än vad jag trodde att vi skulle göra. Otroligt inspirerande att prata med dig Malin, verkligen. Så jag hoppas att jag får fråga igen om du vill prata vidare om det här. Om du, jag får avsluta med någonting, om du nu skulle ge tips till de här lite yngre människorna, Malin 19. Vad ska du ge, vad skulle du ge för tips för att ta sig an arbetslivet?
Innan jag ger dig tipset så ska jag bara säga en sak till dig, Anna. Du är väldigt bra, du är en väldigt bra utfrågare. Du frågar och lyssnar. Man går igång på detta.
Och tack! Jag blir ju så nyfiken och engagerad så jag kan inte låta bli. Tack så mycket.
Men nu till 19-åringen. Och nu ska jag säga någonting som gör att många av mina kollegor kommer att studsa tillbaka. Men jag skulle säga så här. Ta ett år ledigt efter gymnasiet. Res lite grann. Men framförallt sätt dig och titta på alla TED Talks. Därför att då får du så mycket kunskap med dig. Mm. I en sån enorm bredd. Så att man är liksom hög av allt som finns här. Och efter det så bearbeta det lite grann. Och så kanske ska du välja en utbildning på universitet eller inte.
Ja, blir det ramaskrik. Tusen tack Malin, otroligt roligt. Och tack så jättemycket för att du bara vågade helt utan att vi egentligen kände varandra. Men jag ser fram emot att få lära känna dig bättre. Och ja, är man nyfiken på vad man då gör så kan man gå in och titta på Högskolan Väst och vad som finns. Och jag tänker att det finns säkert jättemycket där som man skulle kunna titta på om man nu kommer från det privata näringslivet. Skulle jag kunna tänka mig. Att man blir lite mer nyfiken och kanske då kontaktar dig om man har frågor och funderingar.
Det får du gärna göra.
Tusen tack.
Tack.
Hej.
Hej.